Carlos upplevde ju att han gjorde allt rätt. Han fick hjälp av en bostadsförmedlare som är legitim.
Under förra hösten bestämde sig Malmöbon Carlos Brava för att hyra ut sin lägenhet. Han skulle på en längre resa till hemlandet Chile och la ut en annons på bostadsförmedlingen Casa.
Han hade visningar, han fick träffa folk som var intresserade av lägenheten. Och då dök den här 38-årige mannen upp då.
Den 38-årige mannen presenterar sig som en företagare. Han har flera restauranger i Skåne men har nyligen skilt sig och behöver någonstans att bo. Carlos upplever honom som ordentlig.
Han var väldigt noga den här mannen med att allt skulle gå rätt till. Man skulle legitimera sig via BankID och allt skulle gå genom bostadsförmedlaren och inga kontanter inblandade och liknande. Så Carlos, han kände sig väldigt trygg med det här. Att han hyrde ut sin enrummare då till den här 38-årige mannen.
Men 2 veckor senare, när Carlos har gjort den långa resan till andra sidan jorden, hör Malmöpolisen av sig.
Och så får han ett mejl av en polisutredare om att det pågår grov organiserad brottslighet i hans lägenhet.
Carlos får reda på att hans lägenhet har förvandlats till en bordell. Sexköpare har kommit och gått hela dagarna och den 38-årige mannen sitter häktad för grovt koppleri.
Han hade satt system att hyra lägenheter i andra hand och sen hyrde han ut dem till kvinnor som säljer sex.
I Malmö pågår sexhandeln ständigt överallt i stan. Ofta i lägenheter som hallickar har hyrt i andra eller tredje hand.
Det här är ju den nya typen av gatuprostitution kan man säga.
Kvinnorna som säljer sex är nästan alltid ditlurade eller tvingade. Som 29-åriga Alina från Ukraina.
Hon kom i kontakt med en kvinna som lockade in henne i det här och pratade om glamoröst jobb som eskort, mycket pengar, man blir behandlad som en prinsessa. Men här i Malmö så hamnade hon ju då i en andrahandsetta på Värnhem som hon då inte hade nycklar till. Hon hade ingen kontroll över sin eskortannons. Så här fick hon ju då ta emot män på löpande band.
Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Idag om hur vanliga lägenheter förvandlas till bordeller där sexköparna köar helt öppet i trapphuset. Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Du arbetar just nu med en lång artikelserie om hur den här omfattande sexhandeln i Malmö fungerar. Och du har träffat poliser, kvinnor som har fastnat i det här och dessutom Malmöbor som har hyrt ut sina lägenheter för att sedan upptäcka att de har förvandlats till bordeller. Vi hörde just om Carlos Brava. Men innan den härvan så drabbades en annan Malmöbo av samma sak. Honom har du också träffat. Han heter Salvador Fernandez. Och efter att ha gått i pension så tänkte han bo ett år i Portugal som han kommer från. Han la ut sin lägenhet till uthyrning också på den här bostadsförmedlingen Casa. Och fick ett meddelande från en viss 38-åring som vi känner till vid det här laget. Vad hände sen?
Han skriver också ett fullt legitimt kontrakt, är via Casa. Men han ber sina vänner och anhöriga som bor i Malmö ibland titta till lägenheten när han är borta då. Så de kör förbi då och då och reagerar på att persiennerna är konstant neddragna. Sen den här 38-årige mannen som hyr lägenheten, han har en del önskemål som Salvador reagerar på. Han frågar, vi upprepar det tillfället, om det kan ju röka i lägenheten. Han vill ha en extra dörr mellan sovrum och vardagsrum. Han vill ha extra nycklar. Så Salvador anar ju oråd. Han misstänker att något är inte rätt här. Men Salvador tror ju först att han har inte en tanke på att det kan handla om sexhandel, utan han tror ju att den här mannen då, som även i det här fallet presenterat sig som franchisetagare som driver flera restauranger, Salvador tror ju att han låter svart arbetskraft bo i lägenheten. Han tror att det är det. Han säger ju till slut upp lägenheten i förtid. Han har ju tecknat upp sig på ett år, men efter 3 månader så säger han upp kontraktet, och då är det 3 månaders uppsägningstid.
Och då har, utan att han vet om det, polisen redan fått korn på den här lägenheten, eller hur?
Ja, den har redan blivit känd inom polisen för, som en sån här lägenhetsbordell. Och man har till och med varit inne i lägenheten och identifierat kvinnor som säljer sex. Och det här vet ju inte Salvador om. Han får inte reda på det heller, för från polisens sida så är det ju förundersökningssekretess, och då kan inte man avslöja de här sakerna.
Så han sitter nere i Portugal, polisen har span på hans lägenhet, varit inne i hans lägenhet, de vet att det är en lägenhetsbordell, men han vet inte om det.
Nej, han vet inte om det, och det är rejält med trafik det är, i lägenheten. Dels är det kvinnor som är på plats 1-2 veckor åt gången, säljer sex till, låt säga, 5-10 män per dygn, och sen åker de här kvinnorna vidare, och sen kommer det nya och ersätter dem och har gjort det i Salvadors lägenhet. Och det har nästan hela tiden varit 2 kvinnor samtidigt i lägenheten. Och det är ju därför den här 38-årige mannen har varit så intresserad av fler nycklar och att man ska ha en dörr mellan rummen, just för att det ska vara sexhandel som 2 kvinnor bedriver samtidigt där. Men det här är ju ingenting som Salvador har fått reda på. Så när han till slut med hjälp av sin, alltså styrelsen i sin bostadsrättsförening, när han till slut i oktober förra året går in i lägenheten, då har det gått ett halvår från att han har hyrt ut. Egentligen är det ett halvår kvar, men han har lyckats säga upp. Han har sagt upp då andrahandshyresgästen. När han går in där, så han säger ju att han håller på att svimma när han ser lägenheten. Det ligger kondomer överallt, det ligger 100-tals små handdukar använda som är otvättade, och sådana här små IKEA-handdukar. Det ska liksom varit skador i golvet, badrummet var sönderslaget. Han berättade att när han flyttade på soffan, så var det någon kletig sörja som rann ner från längs med väggen, som han då tolkar som olika oljor och liknande, en blandning av olika vätskor som används då, eller kommit av sexhandeln.
Och så han får liksom renovera om hela lägenheten.
Exakt. Han har lagt ner 100 000 kronor just bara för att byta golvet, göra om väggarna, kasta madrasser och liknande och möbler och ersätta dem.
Och har man väl hyrt ut sin lägenhet, så kan det vara väldigt svårt att få tillbaka den. Salvador fick ju till slut då tillbaka lägenheten efter ett par månader. Men för Carlos Brava, som vi hörde om i början, så blev det jättesvårt att få tillbaka lägenheten, trots då att den 38-åriga mannen satt häktad.
Ja, men exakt. Och det första är ju, vart vänder man sig? Carlos tänkte ju direkt, jag ringer polisen. Men polisen hänvisar honom till Casa, bostadsförmedlaren. De hänvisar tillbaka honom till polisen. Och då hänvisar polisen honom vidare till, jag tror att det är hyresnämnden. Han hamnar hos kronofogden, som hänvisar honom någonstans, men till slut så inser han ju att det är kronofogden som måste lösa det här. Och jag tror att det heter särskild hjälp med handräckning för tillträde som man får ansöka om. En skriftlig ansökan man måste skicka in då. Och under tiden Carlos då, han börjar ju den här processen på andra sidan jordklotet i Chile, försöker han få tillbaka sin lägenhet. Och medan Carlos kämpar med det här, så fortsätter sexhandeln i hans lägenhet. För polisen är på besök igen då, efter att den här 38-åriga hyresgästen har gripits och häktats. Och då öppnar en ungersk kvinna dörren. Och hon berättar att hon är sexsäljare och att hon nyttjar lägenheten. Hon har till och med bytt lås till lägenheten. Och när poliserna tittar runt lite mer i lägenheten, så hittar de en man inlåst på toaletten som gömmer sig där. Det är en sexköpare som kört ner från Växjö. En nygift småbarnspappa som då skulle köpa sex då av den här kvinnan. Så för Carlos blir det ju rätt bizarrt att han får reda på att det är grov brottslighet i hans brottslighet, eller i hans lägenhet, det är sexhandel. Men han kan inte få tillbaka lägenheten.
Och de här nycklarna verkar ju åka omkring en del, för det hände väl till exempel Salvador att han efter att han fått tillbaka sin lägenhet och börjat renovera och fixa den, så är det någon som vrider om nyckeln i låset en dag, eller hur?
Ja, helt plötsligt står det en rysktalande kvinna med två resväskor utanför dörren och ska in. Och hon har ju då fått de här nycklarna av en annan kvinna och fått besked om att hon ska sova på den här adressen där då Salvador återbor, alltså hans lägenhet. Och det blev en jättekonstig situation för Salvador. Där står han sent på kvällen med den här rysktalande kvinnan och som då tror att hon ska bo där och idka sexhandel vidare. Sen kan läggas till att Salvador har berättat också att det dyker upp en man en annan natt också och skulle in i lägenheten. Salvador vet ju inte vem det var, men han misstänker ju att det hade koppling till den här sexhandeln.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är ju såklart en fruktansvärt jobbig upplevelse, men de stora offren i detta är ju naturligtvis kvinnorna som säljer sex. De är nästan alltid ditlurade eller till och med tvingade. Vår kollega Alf Sjögren har fått tag i en av dem. Hon heter Alina, är 29 år och kommer från Ukraina. Vad berättar hon?
Nej, men hon berättade ju då om hur hon hade flytt krigets Ukraina. Hade själv inte någon som helst koppling till sexhandlare eller liknande. Men så likt så många andra från Ukraina så har hon tvingats fly när Ryssland invaderade. Och hon kom i kontakt med en kvinna som lockade in henne i det här och pratade om glamoröst jobb som eskort, att hon kunde tjäna 2000 euro per dag och liknande, och pratade om att det var bra att jobba i Sverige, mycket pengar, man blir behandlad som en prinsessa och liknande. Så hon åkte ju då till Malmö genom den här agenturen då, som hon blev anställd av, även om det inte var något legitimt anställningskontrakt. Men här i Malmö så hamnade hon ju då i en andrahandsetta på Värnhem som hon då inte hade nycklar till. Hon hade ingen kontroll över sin eskortannons. Så här fick hon ju då ta emot män på löpande band. Hon blev ju rånad, hon blev våldtagen. Hon hade ju fruktansvärt upplevelse här i Malmö, berättade hon då.
Så hon lurades in i det här med en slags falsk marknadsföring om att det skulle vara en exklusiv eskortverksamhet hon skulle jobba med, kan man säga?
Ja, men exakt. Och, ja, men det är väl, som jag förstått det, som det vanligaste i de här sammanhangen, att de här kvinnorna är i regel medvetna om vad det är de ska göra och vad det är de ges in på eller dras in i, men de är inte medvetna om i vilka former, att de ska sitta inlåsta i andrahandslägenheter och på löpande band ta emot olika män och sen då forsas vidare till nästa adress i nästa stad. Och som vi förstått det som, så är det framförallt kvinnor från Rumänien, Ukraina och Ungern som dominerar just nu.
Och under sin tid i Malmö, Alina har ju nu lämnat Sverige och bor i Italien, men under sin tid i Malmö så får hon ju vara med om på ganska kort tid ganska många fruktansvärda upplevelser.
Ja, för Alina slutade ju med att det var en man som köpte sex som det skedde någon form av han blev missnöjd med vad som skedde, och han ska då ha plockat fram en kniv som han enligt Anlina då tryckte mot hennes hals, och han ska ha rånat henne i den formen att han tog tillbaka pengarna och sen lämnade platsen. Och det har uppe i rätten här i Malmö, den fallet, det fallet. Och det var det då som slutade i, det slutade ju med att hon kunde lämna prostitutionen efter det här.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det finns ju en sajt som är den dominerande mötesplatsen, kan man säga. Där får köparna kontakt med förmedlarna eller hallikarna, och sen får man en adress och åker dit. Och den sajten, som då ligger helt öppet på internet, använder sig också polisen av för att upptäcka var sexhandeln pågår, eller hur?
Ja, men exakt. Och så bokar man möten med kvinnor för själva då, polisen, för att identifiera adresserna. Och sen spanar man mot adresserna och så plockar man ett antal sexköpare som på väg ut därifrån, när man har sett dem då innan, gå in. Och sen går man in, in på adressen ihop med socialtjänsten i regel. Så man jobbar ju på det sättet framförallt mot det här.
Du har träffat Elisabeth Severs som är områdespolis i Malmö och en av dem som jobbar med de här insatserna mot lägenhetsbordeller. Hon träffar ju ofta sexköparna, de som gör att det här hela tiden pågår. Vilka är de?
Elisabeth Severs berättar ju att det kan vara vem som helst, och att det här är en grupp människor som är väldigt målfokuserade när de står där och köar. Hon har ju noterat hur de ibland köar i grupp utanför en lägenhet att vänta då på sin tur att komma in och få tillträde. Hon sa till och med, Elisabeth Severs, när jag intervjuade henne, att de hade egentligen inte behövt vara civilklädda, poliserna, för att de här sexköparna hade nog förmodligen inte reagerat på att det är poliser i uniform som finns i närområdet och spanar på dem.
Det är inte så mycket hemlighetsmakeri som man kan tänka sig.
Nej, det är ju inte det. Och det jag reagerar på som reporter är just hur tillgängligt det är. Att det ligger, du har den här öppna sajten, du har de här annonserna, du har kontaktuppgifter. Du kan skriva direkt, boka tid, få en adress. Och väldigt, väldigt lättillgängligt. Det här är ju den nya typen av gatuprostitution, kan man säga.
Och hur utbrett är det här att man då, som i de här fallet, man hyr en lägenhet i andra eller till och med tredje hand och så öppnar man en lägenhetsbordell under ganska organiserade former. Hur vanligt är det?
Väldigt utbrett skulle man nog kunna säga. Alltså utifrån polisens perspektiv så ser de det som att det är väldigt utbrett, och att det polisen gör, man är ju egentligen bara och nafsar på den här brottsligheten. 20-60 annonser ligger ute per dag gällande Malmö om personer då som säljer sex i Malmö och är på plats och anger att de är tillgängliga. Så det här är nog betydligt vanligare än vad man kan tro. Och det sker ju också i trappuppgångar över hela Malmö. Det sker till viss del i socialt utsatta områden. Men min bedömning är att det är absolut lika stor utsträckning sker i centrala Malmö.
Och på vilka andra ställen säljs sex?
Ja, men då har vi dels den här biten. Sen har vi ju massagesalongerna. Där det görs en bedömning av att 80% av dem säljs det sex i någon form på. Och vi har ungefär 100 i Malmö. Så då ska man väl då, utifrån det perspektivet, säga att ja, men 80 salonger säljer sex i Malmö.
80%?
Ja.
Det är en otroligt hög andel.
Ja, verkligen.
Och det är polisens bedömning är att det är så utbrett.
Mm. Och sen har du då den sista nivån som man nämner från polishåll, och det kallas ju då sugar dating, och det är också i regel onlinebaserad kontakt. Det finns specifika sajter för det hela.
Kan du definiera vad sugar dating är?
Ja, men det är ju prostitution, men det ska låta lite mer glamoröst, att då är det någon man som
typ att man inleder en relation.
Ja, men typ exakt, du betalar för att skämma bort en kvinna under en kväll eller liknande.
Ja,
och från polishåll säger man att man har inte riktigt koll på hur utbrett det här är. Man jobbar inte aktivt just mot den här formen. Och om det då är framförallt hitresta kvinnor som ägnar sig åt lägenhetsprostitution i andra hands och tredje hands lägenheter. Så i den här kategorin här har det ju snarare, om man får kalla det svenska pojkar och flickor, ofta självskadebeteende, som ägnar sig åt det här. Och där jobbar inte polisen aktivt. Så man kan liksom inte säga hur utbrett det är.
Om någon skulle ha missat det så är ju Eurovision på ingång. Ett enormt evenemang då som kan locka hundratusentals besökare till Malmö. Det här oroar de poliser som jobbar mot sexhandeln. Varför då?
Det handlar ju om att dels kommer det komma väldigt mycket människor till Malmö från andra håll i Sverige och världen. Och erfarenheten säger då att den typen av arrangemang brukar i regel leda till ökat sexhandel. Sen kanske inte Eurovision är det typiska arrangemanget som ökar sexhandeln. Det har ju varit diskussioner kring fotbolls-VM och liknande tidigare.
Det är lite annan publik.
Det är lite annan publik, men samtidigt så finns det nog fortfarande en viss risk för ökat sexhandel. Väldigt många Malmöbor, men människor som bor i närområdet funderar ju på att hyra ut sina lägenheter i andra hand. Och det är ju just på så vis som sexhandeln fungerar. Alltså majoriteten av sexhandeln i Malmö. Så att det är ju ur det perspektivet är man orolig då för att det finns en risk att den här typen av sexhandel kommer öka under de här veckorna.
Och vad ska man tänka på då? Om man säger att man har en lägenhet i Malmö eller någon annanstans i närheten och så ska man hyra ut den för Eurovision eller någon annan anledning. Vad ska man hålla ögonen på?
Ja, men Elisabeth Severs pratar ju om att man ska träffa personen, man ska få identitet på personen och liknande. Man ska inte använda kontanta pengar, utan man ska ha legitima uthyrningskontrakt. Och när det väl man väl har hyrt ut, så ska man be då grannarna ha koll, för när det är prostitution i en lägenhet så är det väldigt mycket spring i trappuppgångarna. Det jag reagerar på när jag hör de här tipsen, det är att de här två männen vi har pratat om här, Carlos och Salvador, de har ju gjort precis så här och ändå drabbats av det här.
Riskerar man några konsekvenser själv om det pågår sexhandel i en lägenhet som man själv äger till exempel?
Ja, alltså, om man får reda på eller kan tänkas misstänka att det pågår sexhandel i ens lägenhet, så riskerar man ju att bli anmäld och fälld för koppleri. Alltså om man känner till det utan att agera.
Det du ska göra är att larma polisen direkt när du får reda på någonting.
Ja, men exakt.
Peter Herkel. Stort tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ oss i din poddspelare så får du våra fördjupande poddar om det viktigaste och intressantaste som pågår just nu i Skåne och Malmö. Och här på Sydsvenskan gör vi ju en massa andra poddar också, som Gräv bort Skåne från kulturredaktionen, MFF-podden, nu när Allsvenskan snart drar igång, Redhawks-podden, och så hittar du våra dokumentärer på Sydsvenskan Dock. Där kan du till exempel lyssna på serien Spårhundarna, som bland annat har belönats med en guldspade. Eller den märkliga och spännande historien om arvet efter trollkaren Carlo Tornedo. Magiken som gick upp i rök heter den. Ansvarig utgivare för det här programmet är Jonas Kanje och jag heter Gustav Wirtén. Vi hörs!